Ja, idag ska vi ju ha temat förväntan på den här gudstjänsten. Och jag gjorde faktiskt så att jag slog upp i ordboken vad ordet förväntan egentligen står för. Och då står det så här att förväntan, det är hopp om en viss utveckling som bedöms som sannolik. Till skillnad från hopp. Som säger också att vi önskar en gynnsam utveckling, men vi vet ju inte riktigt säkert om det blir så. Där har du skillnaden. Förväntan. Vad är förväntan? Visst har du haft jättemycket förväntan här i vår, i den här tiden när vi har varit inlåsta i våra hus och lägenheter, många av oss, på att våren ska komma, sommaren ska komma. Och det är en förväntan som vi verkligen kan få lov att ha. För vi vet att hur kallt det är på vinter, hur mycket snö vi än har, så kommer det med all säkerhet en vår och därefter en sommar. Det vet vi säkert. Därför kan vi förvänta oss det. Alltså förväntan är en väldigt stor del av våra liv. Alltså jag tror att människor som inte har liksom levt i förväntan eller drömt om framtiden, då lever man inte riktigt. För en del år sedan när vi hade den stora flyktingströmmen som kom till Sverige, så satt jag med ett ungt par hemma i vårt hus en söndag eftermiddag och pratade om hur de mådde och hur de hade det. Och då sa mannen så här: ja, du vet, han, jag drömmer ju om att vi ska få det så här och så här. Och det kommer att bli så bra när allt kommer på plats här och så. Och då tittar hans fru på honom och så säger hon: det gör inte jag. Jag drömmer inte, för det vet inte jag om det kommer att bli så. Och då blir jag så besviken, därför tycker jag det är lika bra att jag inte drömmer alls. Och då hade vi en stund och så pratade vi om vikten av att drömma. Alla människor som lever på den här jorden behöver drömma i sitt liv för att må bra. Behöver förvänta och vänta och hoppas på olika saker som ska hända. Det är en stor del av livet och att må bra i livet. Och jag tror att du egentligen vet vad jag menar, du som lyssnar här nu. För det är så för oss allihop. Bibeln har också ett annat gammalt ord för förväntan. Det är ett ord som heter förbida. Och det använder vi inte så ofta nu för tiden. Men förr använder man väl ganska mycket i kyrkorna. För att det finns i de gamla texterna från 1917 års översättning av Bibeln. Så förbidade jag Herren, står det. Att jag väntade. Och jag tänkte vi ska börja det här med att läsa en text, en liten vers ifrån Psaltaren. Psaltaren nummer 40. Och där står det så här: jag väntade, eller jag förbidade ivrigt på Herren, och han böjde sig ner till mig och han hörde mitt rop. Han böjde sig ner till mig och han hörde mitt rop. Det är ju typiskt Gud, visst är det? Att han böjer sig ner till oss. Det var därför han sände sin enda son Jesus till den här världen. För att vi skulle kunna få möta den levande Guden. Så böjde han sig själv. I engelska översättningen så står det så här att jag förväntade eagerly, alltså ivrigt, så riktigt, riktigt mycket på Gud. Jag verkligen förväntade mig att få möta honom, att få lära känna honom, att få se vem den är Gud som har skapat himmel och jord. Vem han egentligen är. Det väntade jag på. Och när vi talar om att förbida det här gamla ordet, så tog jag med mig en bok hit idag. Jag tror inte att det är så jättemånga som har sett den här boken. Men det är en jättespännande bok. Och det handlar precis om förväntan. För här i våra trakter där vi bor, ute på Slätta som man säger här. Där har det funnits något som heter Slättmissionen i många år. Som startade av några tuffa kvinnor som hade fått en kallelse från Gud. Att här minsann på slätten, här skulle det byggas kapell. Och här skulle människor få en tro på Gud och må gott. Och de byggde dessa kvinnor. De hette Ida och Stina, de här två första som höll på med det. Och då utgick de ifrån ett hus som de hade, och det finns kvar än i Lundsbrunn. Och det huset har de döpt till Bida lite. Vänta lite. Förvänta dig. Lugna ner dig. Låt Gud få tala. Bida bara lite till så kommer du få veta vad Gud vill. Det var liksom deras signum. Och det är fantastiskt när man läser den här boken om deras liv. Därför att de byggde det. Jag tror det var 40 kapell de byggde. Under inte så jättemånga år gick det. Och varenda kapell var betalt vid invigningen. Och var det inte betalt så berättar de i boken här. Då kunde, om det var Ida eller Stina, säga så här att det blir ingen invigning från kapellet är betalt. Och då kunde det vara så att man var samlade där i kyrkan och väntade på att det skulle börja. Då sa hon, nej, vi börjar inte förrän det är betalt. Och då berättas de att en gång så kommer det en man körande in på bilen i full fart upp på gården utanför kapellet. Och så säger han, Gud har talat till mig så att det behövs mer pengar till det här, varsågoda. Och så fick de det sista. Och så kunde de börja invigningen av kapellet. Det är att bida efter Gud. Och förvänta sig att Gud, han är här. Han kommer att hjälpa oss med det här. Han kommer liksom att bara bevisa vem han är och hur stor och mäktig han är. Det var de här tanterna. Och jag skulle gärna vilja vara en sån, kan jag säga. Jag är inte lika gammal som de än, men jag är på väg. Jag tror att du också har sett i ditt eget liv och i andra människors liv att de här drömmarna och allt det där som du tänkte, att det kanske inte blev riktigt så som du hade tänkt och som du hade drömt om. Och du kanske till och med har drömmar som har kraschat riktigt för dig. Och då tänker du, ja men det är så. Livet är fullt av motsägelser. Och det är farligt att leva, för du kan faktiskt dö. Så farligt är det att leva. Men det är ju dock så att hela Bibeln är full av berättelser av människor som på olika sätt har gjort smärtsamma erfarenheter i sina liv. Och vi som sitter där, vi har också haft det. Och visst är det så att du ibland har ropat också, min Gud, var är du någonstans om du finns? Till och med Jesus ropade det på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så kände han det. Så du är inte ensam i det här. Men jag tror att i allt detta motsägelsefulla som vi lever i, att vi både drömmer och har brustna drömmar, i allt det här så finns det en verklighet som utmanar dig och mig. Och det är att vi ska leva när vi lever. Vi ska älska när vi älskar. Och vi ska tacka när vi har något att tacka för. För det är faktiskt idag som vi kan leva rakt ut. För imorgon vet vi ingenting om. Ingen av oss har någon garanti för det. Det finns inget i vår tro som kan ge något sådär riktigt svar på allt det här som vi möter som är motsägelsefullt. För det finns prövningar som vi möter i livet som är helt obegripliga och vi förstår inte varför vi möter det. Ibland så kan det verka som att Gud, han har gömt sig. Men du vet att när Jesus kom, och det är det som är viktigt att tänka på, att när Jesus kom så var det inte för att allt lidande skulle tas ifrån oss, utan för att han skulle vara nära oss i lidandet och hjälpa oss igenom lidandet. Jag vill säga det en gång till, för jag vet att det är en fråga som vi ofta brottas med här när det gäller tro. Jesus kom inte för att allt lidande skulle tas ifrån oss, utan för att han skulle vara nära i vårt lidande. Jesus bröt ju sig in på något sätt, va, i vår verklighet som en ställföreträdare. Och han, lyssna noga för detta är också viktigt, han avfärdade en gång för alla att olycka skulle vara någon slags straff eller prövning mot dem som är hans barn. Om du läser Bibeln och du tittar till exempel i Johannes, så står det om det var en man som hade fötts blind. Och då kom lärjungarna och sa, ha, och varför är han blind? Är det han som har syndat eller är det hans föräldrar? Och då säger Jesus så här, varken han eller hans föräldrar har syndat. Och så fortsätter han och säger, detta har skett för att mitt namn ska bli förhärligat. Du vet, Jesus när han hänger där på korset, han var Guds son. Han kunde valt att lämna korset om han hade velat. Det var ett val han gjorde för att du och jag skulle kunna få ett evigt liv. Därför säger han det sista han säger, Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Och det var ju ett starkt uttryck, i dina händer lämnar jag min ande. Och det kunde han göra tryggt därför att Gud var hans far och han visste att när jag lämnar mig i Guds händer, då är det han som har hand om och har befälet över alltihop. Han kunde vara trygg i det när han sedan gav upp andan. Vad vi är lovade däremot, det är att vi alltid ska få vara omslutna av Guds närvaro i våra liv om vi har valt att leva med honom. Och då skulle jag vilja läsa ett sådär riktigt heltäckande försäkringsbrev för dig. Och det är ifrån Romarbrevet 8, vers 38 och 39, där det står så här. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller någon annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det är ditt försäkringsbrev om du väljer att leva ett liv tillsammans med Gud. Oj, oj, oj. Gud har i alla tider följt sina barn långt efter paradiset. Han har följt dem i landsflykten, över haven, i koncentrationslägerna, i dödens övergrepp och kränkningar som människor har varit med om. Vår Jesus är en Gud med egna sår. Och eftersom han har blivit prövad i allt så kan han också förstå oss. Du vet att när drömmarna går i kras och gudsbilder som du har önskat dig går i kras, ja, då finns det faktiskt ingenting kvar mer än en korsfäst och uppstånden frälsare. Han Jesus, han säger så här till dig, jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som har ett förkrossat hjärta och en ödmjuk ande. Och för att ge liv åt de ödmjukas ande och för att ge liv åt de förkrossande hjärtarna. Så Gud är Gud, min vän, vad som än händer. I Astrid Lindgrens bok om Emil, du vet, så står det så här att Emil, han har varit med om olika saker. Så finns det en dräng som heter Alfred. Och de är väldiga bundisar. Då säger Emil så här. Nu är du, Alfred. Nu är det bara du och jag. Det är du och jag, Alfred, nu. Och det har jag sagt många gånger i mitt liv. Nu, Gud. Nu är det bara du och jag. Om det fanns ett snöre upp till dig så skulle jag hålla det och aldrig släppa det. För nu, Gud, nu är det du och jag oavsett hur det är runt omkring mig. Och då allt annat underordnat det. Per Arne Dahl, en norsk präst och själavårdare, har skrivit många böcker, men den här har jag med mig idag. Något att hoppas på. Per Arne Dahl har varit präst i domkyrkeförsamlingen i Oslo och har jobbat väldigt mycket med människor i själavård under hela sitt liv som präst. Han blev också den som var ansvarig för att hjälpa alla i Utøya terrordådet som var 2011 i Norge. En mycket, mycket mörk tid i Norge. Då alla dessa unga människor fick sätta livet till ute på den där ön som ni säkert känner till. Och han skulle hjälpa alla dessa föräldrar, förstår ni, som hade blivit av med sina barn, sina flickor och sina pojkar som hade omkommit helt obegripligt där ute utav en människa som inte var frisk. När han håller på med detta så får han en dag telefonsamtal ifrån två av föräldrarna. Och så säger de så här. Alltså vi har ju sjungit någon sång som tydligen är från Bibeln, säger de. Och det står så här, sa de i den versen i Bibeln, att inte en enda sparv faller till marken utan att Gud vill det, utan Guds vilja. Och det blev väldigt svårt att förstå. Att Gud kunde säga så, att inte en enda sparv faller till marken utan är det himmelske faders vilja. Vad betyder detta för våra barn som har dött nu? Och då får Per-Arne Dahl, tror jag, en information från den tredje personen i gudomen, den heliga ande, som säger slå upp ifrån grundtexten grekiskan och se vad det står i den versen. Så han ber dem vänta i telefonen och säger jag kommer tillbaka. Och så läser han för dem så här, vad det står i grundtexten. Inte en sparv faller till marken utan Gud. Är du med? Inte en sparv faller till marken utan Gud. Alltså vad som än händer i våra liv så har vi Gud med oss, som vi har valt honom i våra liv. Då är han vid vår sida och liksom aldrig lämnar oss på något sätt. Och då förstod pappan att det var ju liksom inte förklaringen som gav han tröst, utan en tro på en Gud som är närvarande i varenda livssituation som vi har. Och jag vet inte vad din livssituation är idag, du som lyssnar här. Men jag vet så mycket som att vad du än står i, hur tufft det än är, hur jobbigt det än har det, så vet jag att Gud längtar efter att få vara nära dig och visa sin makt, visa sina möjligheter för dig i ditt liv. Går det då att hoppas på det här när det värsta har hänt? Kan man då vara fylld av förväntan? Under andra världskriget i Warszawas ghetto, du vet, där man hade gjort ghetto för alla judarna. Då gick det en jude runt och skrev på murarna där runt om i stan för att han inte skulle gå under av bitterhet. Det var precis så det var. Och så skriver han: jag tror på solen också när den inte lyser. Jag tror på kärleken också då jag inte känner den. Och jag tror på Gud också när jag inte ser honom. Och så tror jag att det är. Vårt hopp, vår förväntan, vår tro till den Gud som håller världshaven i sina händer. Som sa och det blev. Han som skapade oss till sin avbild. Han som aldrig förändras. Han som står fast vid sitt ord. Han som står fast vid sitt förbund och sina löften. Han är det som vår förväntan står till. Och det är därför det är helt avgörande för att kunna möta livet. Det är att känna den levande guden och hans son Jesus. Då kan du möta livet med allt vad livet innehåller. När du lär känna Gud mer och mer så blir du mer och mer förväntansfull på honom. För den som du inte känner, den kan du liksom bara hoppas lite grann på sådär, va? Men den som du känner, den kan du förvänta dig någonting av, inte sant? Därför är det en förmån att lära känna Gud nu. Du som sitter och lyssnar, som tycker att ja, men jag har det inte så tufft i livet nu. Du har ett utmärkt tillfälle att lära känna Gud. För att om du lär känna Gud nu, ta emot Jesus i ditt liv och låta han bli din närmast förtrogna. Då känner du honom när det kommer jobbiga saker senare i ditt liv. Då känner du redan vem han är. Och du kan förvänta dig att han kommer hjälpa dig. Han kommer aldrig lämna dig. Han kommer aldrig att gå ifrån dig på något sätt. Har du blivit bitter över det som du mött i ditt liv på grund av krasch eller drömmar eller människor har gjort dig illa, så vet du, kan Jesus ta din bittra rot och läka dina sår. För Gud, han är större än ditt förstånd. Det förstår du väl? Jesus, jag tackar dig för att det är sant att du aldrig lämnar oss, att du aldrig överger oss, du är alltid nära. Och att du, Jesus, kom till den här världen för att vi skulle få bli Guds barn, lära känna honom, ha en far som alltid är vid vår sida. Bli av med våra bittra rötter, bli av med vår synd och få känna frihet och glädje. Tack för det, Jesus. Prisa dig för att du alltid är nära. Amen.